God kväll och välkomna till Aktivit-podcasten Mer än ord. Jag heter Jari Olsson. Vi som sänder det här, vi är ju aktivister då i Nordiska motståndsrörelsen, om någon har missat det. Jag tänker att ni vet det kanske. Men Max Rosenfors producerar som vanligt. Jag har med mig Marcus Hansson, Samuel och Lukas Lindgren.
Välkomna. Hej, hej. Tjena.
Hallå.
Tja, allihop. Vi satt ju och pratade faktiskt, vi gjorde ju det som Max säger att vi inte får göra. Vi pratade ju av oss innan vi började. Men vi pratade ju mest om basaktivism, så det var ju inte så fantastiskt roligt. Men... ja, som sagt, jag tror att det som har hänt i veckan som vi ska prata om kanske då, det är väl det som har hänt i nästa två hos Samuel då?
Ja. Ja, men det har varit en hel del fokus på prepping i vårat nästa då. Och det är ganska brett område, men vissa personer är ju mer intresserade än vad andra är. Och det som avhandlades vid senaste månadsmötet var ju hur man preppar genom att konservera. Och det är en ganska intressant process, för det användes en tryckkokare för att konservera, och fokus var främst på kött. Och jag kan ju ställa frågor liksom, om ni inte redan vet, vad tror ni, hur länge kan kött konserveras när man gör det på genom den processen?
Flera år.
Ja, det stämmer. Det är jättemånga år. Alltså, gör man det korrekt så kan det vara upp till 20 år. Så det...
Jag skulle ju nästan sagt alltså, ad infinitum. Alltså, om du torkar ut kött.
Ja.
Alltså, för det är ju fukt som alltid är problemet med hållbarhet.
Ja, det stämmer. Den metoden kan man också göra. Det kan man göra som... ja. Man behöver inte så mycket kunskap egentligen. Man behöver bara en ugn och rätt typ av kött. Jag har inte gjort den processen själv då, men ja.
Alltså jag läste en artikel, jag vill bara flika in där. Jag vet inte om det är sant eller inte. Några arkeologer typ uppe i Sibirien eller norra Kanada eller så drog de upp någon utdöd noshörning eller något sånt där fryst. Och då var det, när de drog in det till labbet, då kunde de skära loss en bit kött, steka på det, och det gick att äta som det var fryst i 20 000 år typ. Så alltså, kött kan ju konserveras överlag, alltså genom torkning och alltså hängmörning och allt sånt här skit. Det håller ju länge som helst om man gör det rätt.
Ja. Ja, så det var det mest fokus på tryckkokning, och det är ju, man måste ju ha en speciell tryckkokare, och det var en det som demonstrerades var ju en riktig tryckkokare av ett bra märke då, så därför kunde man få det här bra resultatet. Men sen finns det också sätt man kan lägga in också genom att ha en stor gryta som man fyller med vatten och kokar då. Då kan man använda vanliga burkar, liksom sådana konservburkar som man till exempel köper i affären eller som man använder som honungsburkar eller någonting då. Men den processen är ju, ja, det kanske räcker upp till ett år. När man konserverar kött genom den metoden. Alltså att man kokar de här burkarna i ett stort kärl då. Men det är också en metod då, som flera kanske kan göra som inte har en tryckkokare då. Men jag kan ju ställa en fråga då liksom. Hur gör ni personligen när det kommer till prepping? Liksom, ja, vi alla är aktivister och alla är män som är med nu också. Så hur ser ni på det?
Nej, jag preppar inte.
Inte jag heller faktiskt. Jag sitter ju i ett hus här nu. Jag har ju slut på ved också dessutom. Det var ju dåligt preppat. Men det var ju för att jag flyttade hit i januari. Så att jag tänker att det kanske inte var mitt fel hela vägen.
Alltså ibland kan man ju undra var gränsen för prepping går. Alltså det är så här, jag har lite ullkläder hemma. Vildmarksutrustning som man kan ta ut i skogen. Och typ lite mat samlat. Men jämför man med folk som säger sig hålla på med prepping så är inte det någonting. Men jämfört med vissa Svensson typ på Östermalm så är det hur mycket som helst. Så det var lite svårt att avgöra.
Ja precis. Jag vet inte om man kanske får liksom så här. Hur länge skulle du överleva om ICA-affären var stängd liksom? Alltså,
det finns ju hur mycket människor som helst i Sverige.
Människor, ja.
Ja, precis.
Det är ingen bristvara.
Nej, så har man inga problem med kannibalism så är ju köttillgångarna ganska bra.
Ja, här där jag bor nu faktiskt måste jag säga att mitt emot här finns ett lantbruksgymnasium. De har jättemycket kossor också. Så jag tänker att det löser sig. Men nej, men man kanske, det kanske är liksom så här med prepping och så. Man kanske får någonstans så här, alltså hur länge klarar du dig om affären är stängd liksom? Du kan inte gå och handla mat längre.
Jag tror jag har kommit upp på en månad förut när jag räknade i tiotusentals kalorier. Men jag har inte mycket av det lagret kvar, lite grann så. Men jag tror jag kom upp typ en månad så. Men alltså ska man komma upp typ en 4-barnsfamilj 2-3 månader, då krävs det väldigt mycket mat.
Ja, då lär du få ha en ganska rejäl, alltså ganska bra process för att liksom hantera det här också. För att...
Och sen kan man ju fråga sig, hur mycket behöver man egentligen? Egentligen kanske det bara räcker med typ en vecka eller två. För om det är så illa, då är det ju inte bara en själv det problem för, utan då är hela samhället garage liksom.
Jag är bara prepping vapen. Vid sådana tillfällen.
Ja, exakt. Det går ju alltid på kött när man har vapen.
Ja, jag läste om en person i Jugoslavien som elen försvann, och då menar han på att pappersmuggar, papperstallrikar och allting sånt var guld värt. Och det enda de gjorde var att de grävde ner soporna. De hade inget vatten till att ta hand om tallrikarna och sånt. Och vapen var så ett måste, för de som inte hade vapen att skydda sig, de blev tagna. Och man skulle absolut inte visa att man hade mycket hemma. Så man ska inte stoltsera med att man är preppom. Det är väl egentligen AO.
Man ska smygpreppa lite.
Ja, smygpreppa är det nog det bästa.
Ja. Nej, men det är väl såklart. Att, jag menar, för det är klart att det kan komma till det läget. Och det har det väl gjort, som du säger. Och kanske i Bosnien, kanske på 90. Alltså så här, det har väl hänt att man kommer till det läget. Men det är ganska långt bort för oss där vi bor, där vi sitter idag. Och då blir det ju lite ett särintresse att liksom lägga sin tid och energi på det där. Men absolut bra kunskap. Men
man ska ju fortfarande ha en grundlig nivå. Alltså du måste ju fortfarande ha kläder så att du kan klara dig. Alltså om vi säger att du åker på aktivism så åker du 2 timmar bort och det är 9 minus ute. Då ska du ändå ha kläder med dig i bilen och vatten så att om du får stopp och står i 2 timmar så ska du liksom kunna klara dig utan bilen igång. Och du bör i alla fall kunna klara dig 2-3 dagar eller en vecka i alla fall. Borde du kunna klara dig hyfsat mätt om du inte åker till affären så. Men sen behöver man ju kanske inte komma upp på det där särintresset där det går långt utöver det. Men någon självhushållning av något slag måste man ha, tycker jag ändå.
Ja, men det är väl lite självbevarelsedrift liksom någonstans. Ja, faktum är ju att så fort vi åker på aktivism så är det ju alltid jag som har extra kläder och saker med mig. Det är aldrig någon annan som har det. Jag har alltid en väska med mig. För att jag vill ha kläder. Jag har ju varit med om att man står någonstans i ett jävla hellregn liksom i 3 timmar. Och sen så ska man sätta sig i bilen och åka 3 timmar hem. Pisseblöt. Och då har jag alltid kläder med mig för att då kan jag byta och så här. Men det är aldrig någon annan som har det nästan. Det är ganska intressant.
De är inte så pjåkmässiga som du då? Kanske.
Nej. Jag är lite så. Lite feminin på det sättet. Men...
Ja, men när man väl har kört i diken någon gång. Eller liksom har fått stopp på bilen. När det är kallt ute. Då glömmer man inte det. Så då sitter det kvar.
Ja, men lite så. Och jag har alltid mössa och vantar och sådär så med mig. Om, även om jag inte kanske använder det på aktiviteten så är det så här, ja, men som du säger, blir man stående någonstans liksom, så har man varma kläder. Liksom, så där.
Jo, man har bara varit med om att någon har glömt handskar när man ska stå ute på en offentlig i 2 timmar. Och det är 5 minus. Ja. Så har man ett extra par så kan man ge det till dem. Så, ja. Det är alltid
ja, vi har ju i vårt nästa har vi ju en mussansvarig då som alltid har med sig mussor till alla. Jag vet inte, det är så här... hon är kvinna då. Det kanske ligger lite i hennes natur. Men nej, men så, ja. Nej, men alltså prepping är väl så där att det är väl någonting som ganska många kanske sysslar med på ett eller annat sätt, men samtidigt innan man börjar kalla det för prepping eller som sagt var drar man gränsen.
Jo, det blir lite så diminishing returns, alltså att du kan när du börjar preppa på en viss nivå. Alltså det kan nog vara bra att ha typ 1-2 personer per näste som är väldigt duktiga på prepping. Och sen kan resten vara helt okej eller ha som en bra basnivå. Alla behöver inte vara specialister. Utan det är nog bra om någon är lite specialist och har väldigt bra kunskaper. Som har investerat den tiden i det. Och sen kan resten ha som en bra nivå som alla bör ha. Det tror jag är bra tänk.
Ja, men det tror jag. Jag tänker att det är rimligt. Jag vet inte hur det går för... Alltså, hur gör man i Skåne, Hansson? Man äter bara upp maten och sen är det färdigt.
Hur menar hon?
Nej, men alltså, preppar man mycket? Eller? Ni gräver ner maten. Det tror jag vi har diskuterat för något år sedan.
Ja, nej men jag har mat. Jag har tillgång till en frys. Jag har mat från månader.
Ja, ja.
Utan problem.
Och, vad händer om frysen går sönder då?
Ja, det är som är saken. Då får man börja tänka på prepping. Jag har ju tillgång till en tryckkoka också.
Ja, då får du börja koka liksom. Börja nu får jag lösa det här, för nu tinar maten.
Men jag känner att Samuel ställde en fråga och så ville han nu kanske ha ett kort svar och så börjar vi babbla på.
Ja, men det är kaosmagi kallar man det. Men ja, nej, vad var frågan då?
Jo, alltså vi som aktivister och män, hur vi tänker angående prepping. Alltså jag anser att det är lite av en sån fråga. Lite så här att till exempel i mitt eget fall, jag har ju ingen familj att oroa mig över i nuläget. Jag har mig själv och... jag vet också av andra att har man familj så är man lite extra beskyddare. Och prepping kan också då bli en lite av ett trygghetsknarkande då, i brist på bättre ord. Och jag anser ju att det går för långt när man går in för långt i det på det sättet. För egentligen handlar det väl egentligen att vara redo för eventuella svårigheter. Och livet är ju uppbyggt fullt med motgångar och svårigheter. Och ska man skydda sig mot det och vara konservativ? Det är lite det jag vill komma till. Jag anser ju att det inte ska vara så, utan att man så kastar sig ut och... utmana sig i livet. Så, vad tycker ni om det sättet att tänka?
Jo, men jag håller helt med där. Att pröva på nya saker och sånt.
Så jo, men det ska man ju göra. Såklart. Men det är... Ja, och det är väl... Nu sa ju du att vi inte svarade på hans frågor. Det gjorde vi ju delvis. Eller för han frågade ju vad vi tyckte om. Alltså hur vi... och det var väl det vi pratade om prepping och så. Men... alltså... Ja...
Man kan väl säga så här. Är det revolutionärt att preppa?
Jo, men det är det ja. Ju. Alltså... Att du kan förbereda... Alltså framförallt att... kanske inte att du behöver preppa egentligen. Utan att... Men att du har kunskapen. Om hur det fungerar. För att du ska kunna stå utanför, alltså utan samhällets beskydd så att säga, eller utan samhällets omsorg, ska du klara dig själv. Så kunskapen är ju väldigt, väldigt bra att ha. Sen kanske man inte behöver, ja, som Lukas sa lite grann, att man kanske inte behöver gå till överdrift då och göra det hela tiden, för det kanske inte behövs i det här läget där vi är, men kunskapen är ju väldigt, väldigt bra att ha.
Sen kanske man kan typ särskilja mellan offensiv prepping och defensiv prepping. Alltså man tänker att typ så här, vissa konservativa människor, de preppar och så kanske de preppar väldigt defensivt. Alltså de har inte våld i tanke för det deras skull, att de bygger in sig lite grann. Men vi bygger ändå så ett nationalsocialistiskt nätverk över hela Norden. Och vi har mycket vettigare tankar kring självförsvar och så. Och då tror jag att vår prepping automatiskt blir lite mer revolutionär och offensiv. Lite som Hansson sa, att har man ett vapen så kommer man bara gå ut och skaffa kött. Att det blir lite med att man preppar så att man har sitt på sitt torra. Men man har även en strategi att vara offensiv. Så jag tror prepping är lite vad man gör till. Det behöver inte bara vara någon konservativ gubbe som sitter i en källare. Utan det kan vara lite mer part of fläkt, tror jag.
Och sylta lök.
Ja, jag tror det påverkas mycket av tanken att något domedagsaktigt ska ske. Varav staten sen ska komma och rädda en. Var man då har preppat för eget bruk. Medan vi har mer tankegång av att om något sådant skulle ske, så får vi massa fördelar. Då har vi tillräckligt med resurser för att kunna utöka våra resurser ännu mer. Till exempel genom att ta tillvara på sådana bortfall av vissa människors möjlighet till försvara sig.
Jag håller med. Det är nog vårt tankesätt med när det kommer till prepping. Där måste man ju göra lite skillnad, tänker jag.
Men jag såg även att ni odlar och sånt. Pratar om odling och sånt, Samuel.
Ja, det som demonstrerades var ju att man tar så här, frön från typ, eller som man säger, ärtor och andra saker som ja, mungobönor var ju också. Ja, de gick igenom den processen att få dem att gro då. Så det behövs egentligen bara en plastlåda och vatten. Och i och med att sån här, om du tänker så här gula ärtor som är stenhårda, man har ju väldigt svårt att kroppen att ta hand om de näringsämnena. Så man måste ju koka sönder dem eller få dem att gro då. Och det bästa är ju att få dem att gro. Och för då kan kroppen ta upp mest näring utav det. Så ja, det är en väldigt enkel grej att göra. Och ja, kanske sker det en kris då, så kanske inte alltid finns färsk frukt och grönsaker i mataffären då. Så ja, då kan man göra det hemma. Det är jättebra komplement, men kanske inte ett bra sätt att få i sig allt man behöver, utan ja, tillräckligt näringsrik föda som är enkelt att preparera.
Det är svältmat, kan man säga. Det är inte det bästa man kan äta, men det är bättre än att svälta.
Precis.
Men sen, jag kan säga så här. I höstas så fick jag tillgång till ett helt päronträd. Så det är säsong på det ju. Så jag gjorde mig faktiskt omaket med att plocka så mycket frukt som möjligt och konservera det. Och det har räckt till nu ungefär. Ett päronträd för mig. Men då har jag ganska mycket sånt. Jag kan unna mig liksom lite päronmos, päronsylt och sådana grejer när jag äter gröt eller andra saker. Där känner jag att det finns ett sådant behov. Och det tycker jag preppingmässigt är väldigt intressant, att man kommer bort från den här cykeln där man alltid tänker på att om jag vill ha päron, då Då går jag till affären. För päron finns där ju. För att man importerar päron från andra delar. Men tittar man liksom i Sverige så är det säsongsbetonat. Och tänker man lite så annorlunda på det sättet att det är faktiskt säsong för det och nu måste jag konservera för annars kommer jag ruttna. Det är jag mer naturligt intresserad av med tanke på att det gör att självförsörjningen går upp. Man slipper då köpa päron i affär. Och ju mer sånt man kan göra desto bättre enligt mig. Så det är nu där preppingen kommer in för mig. Nu kallas det prepping men det är bara egentligen enkla konserveringsmetoder. Som man använt väldigt länge.
Ja, finns det några andra metoder som ni kan rekommendera?
Jag har en infallsvinkel i alla fall. Jag vet inte om det här egentligen är regelrätt prepping-tips nu. För att vi har ändå diskuterat rätt brett så då flika in med det. Och det är att ni har ju pratat om det här med våldskapital och allt vad det är. Hur det kan vara viktigt. Men jag tror att en av de sakerna som verkligen kommer skilja i framgång. Det är ju hur tidigt man är villig att ta risker i processen. För att antagligen så kommer det inte vara så här typ ja, officiellt utfärdat. Bara, ja, nu är samhället kollapsat. Nu är det dags
nu är det att göra vad man vill.
Precis, utan det kommer snarare gå jävligt gradvis och antagligen utdraget som fan också. Så frågan är när det är dags och den som gör rätt val där tidigt kommer antagligen skörda väl från det.
Vem är först på bollen?
Ja, för är man sist på bollen då går det åt helvete.
Mm. Ja, så är det.
Så är det. Så
är det väl organiserat.
Men det gäller väl att hitta den tidpunkten i så fall där samhällets rättsapparat inte längre fungerar utan där, alltså den punkten där det övergår till den starkes rätt egentligen då.
Ja, men det kan ju, alltså, men det är nog rätt svårt. Alltså, jag förstår ju tänker, men det blir en väldigt grå skala. Det kan ju vara så att rättsväsendet kanske funkar på ett ställe men inte på ett annat. Vissa instanser funkar, andra instanser funkar inte. Det som inom kriminalvården nu så finns det säkert vissa delar som inte går så bra. Där skrevs det om på Nordfront och så då att de kriminella tar över mer. I vissa förorter, där finns ju inte rättsväsendet knappt alls nu. Medan i typ vissa större städer med mycket svenskar, där är rättsväsendet hur starkt som helst. Så den där situationen finns nog redan nu, i alla fall om man tänker på där det bor väldigt mycket rasfrämlingar och så.
Ja, så är det ju. De är ju väldigt aktiva här nere i Jönköping där jag bor till exempel. För de är väldigt snabba på att kalla en på förhör och så vidare och sånt. Och det går väldigt fort. De är ganska lite stressade nästan skulle jag säga. Att de vill gärna ha förhör och sånt väldigt snabbt. Och jag brukar skjuta lite på det och tala om för dem att ta det lugnt. Vi hinner med det också. Medan det är säkert i andra delar är väldigt belastat på det sättet att de inte har tid helt enkelt att hålla i sånt där.
Jo, men det blir lite en intressant jämförelse. Typ. Så här, på vissa ställen kan man dra in någon på förhör väldigt fort för att de sätter upp en bit markduk. Medan på andra ställen så går mord olösta. Det är lite så.
Ja, nej, det är nog väldigt, som du säger, att det är nog väldigt lokalt och det är nog snedbelastat så att säga, hela systemet. De kanske skulle behöva utjämna lite kanske. Men som sagt, här nere i Jönköping, de är väldigt aktiva, ska du veta. De kommer inte så långt med det. De drar ju upp oss i rättegång sådär ibland och sen så blir det avbrutet och det blir inget med det. Men de jobbar ju på det i alla fall. Det gör de ju.
Så du får vänta lite andra... till då, helt enkelt.
Ja. Ja, jo, men det har jag gått om. Det är inget problem. Vi sitter ju fortfarande och väntar på det här åtalet. Vi var ju uppe i tingsrätten för olaga affischering då. Och de hade ju bara åtalat på lite fel åtalspunkt då. Så den gällde ju inte där vi var tydligen då. Så, och det har ju inte hänt någonting med det sen dess. Jag vet inte när var det. Kan det ha varit i december?
Ja, november, december. Senhöst.
Ja, december någonting. Och sen har vi inte hört någonting sen dess. För att det de skulle göra var att ändra åtalspunkten då. För att det var ju fel lagrum. Men sen har det inte hänt någonting. Så jag vet inte vad de gör. Men de är ganska snabba i alla fall. De har tid. Så, men sen händer det inte så mycket. Och det blir inte så bra heller oftast. Det är ju tråkigt för dem. Men,
ja. Men de släpper inte.
Nej, jag har inte fått något nedläggningsbeslut, har jag inte fått. Men det verkar ju inte heller som att de... Nej, men det verkar ju inte heller som att de vill skicka in det till tingsrätten igen. För det har de inte gjort. Så jag vet inte riktigt vad som händer där. Nej, men så det är väl systemet. Men som sagt, jag tror att den dagen... När inte rättssamhället fungerar längre. När det inte finns någon stark lagmakt som tar hand om dig om du gör något dåligt. Det är väl den punkten man vill hitta då kanske. Där man kan faktiskt göra det man vill då. Eller alltså så här. Och det är ju svårt. Såklart. För det vet man ju inte riktigt. Det kommer ju som du säger skilja sig också på olika ställen och olika orter. Och...
Men vissa ställen nu är väl laglösa? Eller? Det är det man läser på nyheterna. Delvis. Alltså de är inte helt laglösa. Polisen kan ju fortfarande gå in. Men delvis laglösa på vissa ställen.
Fast de gör det ju knappt liksom. De vill ju inte ens åka dit. Och sen så är det så att, alltså, men det finns ju alltid någon sorts auktoritet som styr någonting. Och då är det väl den starkes rätt som styr. Alltså,
makten är typ uppdelad kan man säga. Det är som att det är lite 50-50 snutarna och lokala klanen typ.
Ja,
det blir som en maktbalans typ. Medan på typ svenska orter, då är det bara svenska staten.
Ja, det är ju staten liksom som styr, för att Svensson han lyssnar ju när polisen säger till han och gör som de säger, och gör de ju inte på de här orterna ibland då. Och de vet också poliserna där att de är för svaga, de har inte makt nog att gå in där och lösa det här. De kanske kan vara där och alltså en bitvis då. Och göra en liten insats. Så länge de inte stör för mycket.
Jo, och insatserna planeras väl också utifrån vart i området är. Vilka går man på? Vilka anknytningsband har de till andra människor? Vilken klan eller liksom vilket sammanhang är de en del av? Vad kommer konsekvenserna bli? De måste nog tänka till rätt rejält för de går in och stöka till.
Ja. Precis, och som sagt kanske begränsade insatser då där man, nu gör vi bara det här och sen så drar vi därifrån och så skiter vi det här, för att stöka vi för mycket här så blir de ju jätteupprörda och då blir det ju jätteproblem här sen. Det
vill så får vi inte åka in här alls sen och så kommer de bara slänga sten på Nej. Oss och så kommer de göra massa annat tok som inte vi vill. Det är lite så här, ge och ta kommer det bli. Och så är det ju mellan rasfrämlingar och snut nu på vissa ställen, och då kanske det blir lite mer så mellan oss journalister och staten också. DFS-arna snackar ju lite om det också liksom, när man har ett lokalsamhälle och så ska man interagera med staten och så blir det liksom som en maktbalans och så. Och det är lite så som det är nu då, och det är väl dit det kommer. Men då får man gå på den här liksom den gungbrädan då liksom. Då får man känna liksom vart maktbalansen ligger och när man kan göra någonting då. Så ja, det blir svårt. Men det är det man kan tänka på då.
Mm. Jag tänker att det är den skärningspunkten man vill hitta kanske. Där man så här. Man får inte göra så här egentligen. För det står ju i en lagbok någonstans att man får inte göra så. Men gör jag det nu kommer jag undan med det. För det kommer inte. Det finns ingen auktoritet som kommer att ta mig i örat liksom.
Nej, för alltså, förutom alltså om man bortser från våldskapitalet så är ju bara lagboken, det är ju bara bokstäver på ett papper. Eller ett och nollor på en skärm. Det betyder ju ingenting om det inte finns någonting som backar upp det. Och det får man utgå från.
Ja, så är det ju definitivt. Att det är ju, du måste ju hela tiden, och det är ju det här, det är ju här också staten får problem någonstans, för att den måste ju backa upp den här texten med våldskapitalet. Och gör den det för mycket så blir den ju inte så bra. Och gör den det för lite så är det ingen som bryr sig. Och där måste de ju hitta en balans. Och jag tror det är ganska svårt att hitta den. För att människor är så olika också. Du eller jag eller någon annan reagerar på olika sätt. Vi bryr oss olika mycket kanske. Gemene man kanske i de flesta bara lyssnar på polisen och gör som de säger. För att det är de som bestämmer. Medan du och jag kanske mer tittar på dem och tänker att nej, det är ju inte du som bestämmer vad jag gör eller inte.
Och, nej, och det kan man ju se också där. När polisen interagerar med rasfrämlingar som har lite mer agens och som är lite mer hög energi så kan man säga. Att de blir oftast rätt ställda. de vet inte riktigt vad de ska göra när någon käftar emot på det sättet. Med svenskar så är de ju vana med att folk lyder, men de är nog inte riktigt vana med att folk går emot dem. Så där blir också en intressant interaktion.
Ja, nej, men det är ju det här. Det gäller ju hela tiden att hitta då balansen i det här. Vi kanske inte är, generellt kanske inte vi beter oss så babbigt på det sättet. Men däremot kanske vi inte alltid lyssnar på dem. Nej. Och det stör ju dem. Det märker man ju varje gång.
Alltså, kan vi ens bete oss lika babbigt? Det känns som att de hade ju bara gett oss stryk på en gång.
Ja, oss på samma ja, 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 nej, vi kanske inte kan köra en sån full chimp-out. För då får man väl bara en batong i bakhuvudet. Och sen
ja, men det är som påskupploppen, om vi hade gjort det. Alltså, de hade ju inte dragit varningsskott, utan de hade ju dragit headshot. Liksom.
Det
känns ändå som att vissa försöker ändå så liksom vara så dryga mot polisen som man kan. Man kan ju säkert komma på massa exempel, alltså så här nu när man sitter här. Men jag vet ett, så var det en aktivist som när vi blev stannade. Vi skulle bort från en demo, vi blev stannade, visiterade. Sen när snuten skulle åka, då var det en aktivist som sa till en snut så här: gå hem och häng dig. Alltså gå och häng dig, snutjävel. Och snuten bara tittade på honom och bara suck och gick iväg. Så det är så här, nu är bara det lite off-exempel. Men jag tycker ändå att vissa gånger försöker vi. Inte dra en chimpa åt och bete oss babbigt, men vi vill ju ändå så visa att vi är era fiender.
Jo.
Men vi har lite andra spelregler att gå efter än rasfrämlingarna.
Ja, men så är det ju. Vi har ju inte den rörelsefriheten så att säga, där vi kan bete oss så. För att batongen kommer ju fram mycket fortare liksom, gentemot oss. Jag brukar vara ganska trevlig faktiskt, måste jag säga.
Det är jag också. Det är jag också. Det beror lite på hur man är som person. Jag tycker det är kul när folk går hårt på snuten, skäller ut dem, alltså säger åt dem att de ska gå och hänga sig eller så. Jag är oftast mer liksom trevlig och så. Men det beror lite på också. Det beror lite på vad situationen är. Men oftast vill man ju inte att det ska bli massa bök. Man vill ju bara liksom göra sin grej och sen åka hem typ.
Jo, precis. Och jag brukar vara väldigt trevlig, för jag är trevlig som person. Men däremot så brukar jag ju komma med ganska så här korta liksom, det blir inga utläggningar liksom, utan det är mer så här som jag sa till han i Västerås, polisen, när han bara: nej, det är ingen cruising ikväll för att den är inställd, för de fick inget tillstånd. Jag bara tittar på honom och bara: ja, men fast det kommer det ju bli. Det fattar du väl? Jag kan vara lite, vad ska man kalla det? Jag vet inte, vad ska man kalla det, pragmatiskt.
Alltså det är typ civil olydnad fast på ett formellt sätt. Alltså man beter sig hövligt, men man visar ändå att vi står på två olika sidor.
Ja, jag talar ändå om någonstans att jag kan vara trevlig mot dig och det är helt okej, vi kan prata och prata med varandra. Men du ska också veta om någonstans att jag tycker inte som du gör, och jag köper heller inte din makt över det här, utan det här kommer bli som det blir.
Man kan ju vara hövlig i krig också. Det är väl bara titta på första världskriget när de firar jul tillsammans och när generaler möts på slagfältet och liksom kan mötas hövligt och så. Det blir ju lite så. Man kan ju göra båda delarna.
Jo, precis. Och jag fattar ju också att de har ju sitt jobb liksom. De har blivit tillsagda av någon att gå dit och störa dem här, eller vad de nu blir tillsagda, jag vet inte. Men nej, men så att men jag brukar vara, jag är ju som också som person ganska bra på korta meningar, så att jag vet inte, det blir väl lite så här kluvet då, för att jag bara: nej, så är det inte. Så
nu spårar vi ut lite grann från det Max sa från början, kanske som
ja lite
tillägga.
Vad var det vi pratade om ens?
Nej, det var likadant på den andra saken ju.
Samuel frågade om det, han hade något mer prepping tips. Och då sa Max att, ja, det han sa då sen. Så
när man inte ens kommer ihåg frågan, då har man babblat för länge.
Ja, nej, vill ni släppa preppingområdet så är det ju välkommet. Om det inte var något mer.
Nej, jag faktiskt har något med när det gäller just prepping.
Mm.
Jag tror prepping är jättebra. Om man då tittar på hur samhället blir så är det vissa, inte alla, men är det vissa människor som har allt svårare att kunna hantera hushållsekonomin. Och många har då sluppit det här av olika orsaker, som att man har för mycket välstånd. Men välstånd blir ju mindre nu. Och, men man behöver inte vara, vad heter det, dum för det, utan man, redan nu, även om man har välstånd nu, så skulle man faktiskt bara som en familj i vissa tillfällen, om det finns läge för det, köpa in stora partier kött till exempel, och sen tillaga det i form av prepping. Jag såg här nere att de hade gjort köttfast då, som ni åt, som var flera år gammal. Så låt oss säga att du har kanske blandfärs som du köper in för kanske 30 kronor billigare än vad det är vanligtvis. Men det är bara ett tillfälligt erbjudande. Kan man köpa in så mycket som möjligt av det, tillaga det i form av prepping, och sen så spara det över flera år, och sen successivt ta av det här från hyllorna och tillaga det. Alltså så, då blir det en form av preppingen är inte egentligen till för att man ska överleva något sånt, utan det är en form av hushållsekonomi där man kan tjäna kronor som över tid blir 100 lappar, 1000 lappar.
Ja, men det var en bra vinkel. Det kanske inte är det bästa att när man får panik köpa massa toapapper och vevradio så de tar slut. Men jo, det stämmer. Alltså, vi lever i ett konsumtionssamhälle och folk... nu när vi går in i en lågkonjunktur så märks det. Och det är många familjer där ute som inte ens kan klara sig månaden ut. Och det är lite tragiskt. Och om vi då är förberedda så skulle vi faktiskt kunna göra en insats i framtiden för vårt folk. Så det är bra också att vi visar att att vi kan göra såna här, till exempel aktiviteter där vi delar mat till hemlösa och så vidare. Vi gör ju det lite då och då. Men det är viktigt också för att bygga förtroende hos folket.
Ja, och framförallt kanske att folk börjar tänka sådana här banor över att man är mer, alltså, för de här pengarna som ni slösar, jag ska inte säga slösar, som ni nödvändigtvis måste inhandla olika varor och tjänster för, de går till någon annan person ju. Ju mer ni slänger iväg era pengar, desto mer av era tillgångar försvinner till andra människor. Och ICA-handlare brukar alltid vara de rikaste, men alltså, om man tittar på ett ännu högre perspektiv så är det ju riktigt rika människor som har de här dagligvaruhandeln som sitter på miljonkåkar och sånt, som får de här pengarna i och med att ni köper för ett högre pris än vad ni egentligen hade behövt om ni förstår prepping och konserveringsmetoder fullt ut. Så jag är övertygad att de som kan konservera och sånt, de tjänar mycket pengar.
Det blir lite antikapitalism av det hela, kan man säga.
Nej, det skulle jag nog inte säga att det blir antikapitalism, men det blir ett sätt där du tjänar med. Så det blir väl du som har kapitalisthatten på dig.
Ja, jo, så kan man också se det. Men det är väl att man inte alltid, man försöker förändra sitt konsumtionsmönster till ett hälsosammare sätt, sen vad man kallar det så.
Jag måste ju säga, för att jag på min lokala affär där jag bor, där finns ju alltid en sån där det är 30 eller 50% med kort datum på saker till exempel. Och den rotar jag ju alltid igenom varje gång jag är inne i affären. Och är det någonting som finns där som jag äter, så köper jag det, sen lägger jag det i frysen. Och det är ju bara för att det är ju alltså väldigt mycket billigare helt enkelt. Och jag får ju ändå samma grejer. Sen att om något, alltså det här med kort datum och så är ju också lite sådär att fast de är ju ganska snålt satta de där tiderna, och samtidigt fryser du in det och tar fram det en vacker dag, så är det ju ätligt liksom. Och det kan ju kännas lite så här gammeltantsaktigt då och stå där och gräva. Men samtidigt så är det så att det är ju jättemycket billigare och det är ju samma vara fortfarande. Fast den är bara billigare.
Jo, sen tycker jag så här, pengasparande, det ska ju ha ett syfte så, och det ska hålla sig inom en normal gräns, för växter, alltså man äter och är ju oftast billigare än kött, så du skulle ju teoretiskt sett bara kunna dra ner din, du skulle kunna bli vegan, bara käka typ ris, pasta och potatis, sen komma undan med några hundra lappar, enstaka tusenlapp per månad, men då blir du ju sjuk, så man ska ju ändå så försöka köpa saker. Oftast är ju saker som är hälsosammare lite dyrare. Ofta som att kvaliteten på vissa produkter är bättre desto dyrare det blir. Men man får ju hålla sig på en balansgång där. Så att man ändå får i sig hälsosamma grejer och köper bra grejer. Utan att gå för långt åt något håll.
Jo, absolut. Och det, men det är ju inte det. För att jag köper ju bara saker. Alltså, ibland så är det så här, ja, men smör liksom. Alltså de så här... Det jag håller på att gå ut i datum, ja, smör, alltså hur dåligt blir smör som ligger kylt, liksom. Det blir
jo,
dåligt.
Jo, men
alltså.
Det är ju en helt annan sak.
Och sådär.
Jag tänker bara så att man inte skippar köttet och bara köper potatis istället, för det är så mycket billigare.
Nej, det är ju inte fördelaktigt. Du vet att det är 0,5 gram protein på 100 gram potatis, så att det är inte så bra. Det kan skita och träna om du bara ska äta potatis. Men och det är ju kött och allt möjligt. Det läggs ju ut hela tiden. Det ligger varje dag jag kommer förbi affären. Och så finns det ju grejer. Och det är ju 30-50% på det. Beroende på hur kort datum det är då. Men så att jag kommer ju äta det inom närtid. Så att det spelar ingen roll. Så det är väl, jag vet inte. Skulle det vara mitt preppingtips då kanske till folk. Att kolla igenom den där alltså, reahyllan de har. För det har alla affärer numera. Förr slängde de ju bara där. Det fanns ju aldrig någon sån här rea. Avdelning liksom där de så här, utan de bara slängde det och så la de fram nytt, för att förr var ju saker och ting mer tillgängligt och billigare än vad det är idag. Ja. Men nu har de ju affärerna börjat förstå att de måste ju liksom någonstans, vi kanske får sälja det här billigare då, för att vi får ändå lite pengar.
Jag har en fråga på det här.
Så det finns nog.
Och det är, ja. Jag vet framförallt du Lukas, du har nog testat en del olika dieter rätt nyligen och tränar ganska stenhårt dessutom, och hur skulle du säga att skillnaden egentligen är om man äter väldigt mycket kolsyror eller om man käkar väldigt mycket kött? För att jag tror du har testat båda två rätt nyligen, eller? Stämmer det?
Ja, nej, men alltså nu äter jag i princip bara djurprodukter. Äter ja. Typ så här, inga växter alls. Alltså det är väl... Alltså min uppfattning är väl att växter i princip är svältmat. Alltså min teori är ju så att enda anledningen till att vi har så mycket växter nu är ju på grund av jordbruksrevolutionen och att folk var tvungna att äta det. Om man skulle tagit någon från 1600, 1700, 1800-talet, en familj, satt in dem i det här samhället, de får ut 20-25 000 efter skatt då tror jag att de bara hade köpt djurprodukter. Jag tror inte att de hade köpt växter. Jag tror att den enda anledningen till att de åt växter förr var att man var tvungen. Och har man möjligheten att inte äta växter så tror jag vi naturligt sett inte vill äta det.
Mm, men liksom hur illa är det? Om man säger så.
Alltså jag tror, alltså så här, alltså grejen när man jämför växter och djur, det är att djurs sätt att försvara sig, det är ju helt enkelt att de springer iväg, de hoppar högre, de biter tillbaka, gör vissa läten, de försvarar sig liksom fysiskt och kroppsligt. Växter har ju inte den förmågan, så växter utsöndrar oftast gift till viss nivå, i princip alltid. Det är ju den försvarsmekanism som växter har. Många växter, som du går ut i skogen och äter växter, så är ju många växter och svampar, de är giftiga. För djur är många växter giftiga. Det vill bara säga till exempel det ämnet i stark mat som gör att den blir stark, det är egentligen ett gift. För att liksom avskräcka insekter och så. Samma med nikotin i tobak. Avskräcka insekter så att inte de äter upp den. Så jag tror väl att alla växter på något sätt är giftiga. Sen har vi anpassat oss rätt bra för det under de 10 000 åren som har gått. Och sen jordbruksrevolutionen och så. Men jag tror att i viss nivå är alla växter giftiga för människor på något sätt. Sen betyder det inte giftigt att du äter någonting så dör du på en gång. Alltså, jag tror mina farföräldrar, de rökte hela sitt liv från de var typ tidiga tonåren till de var över 80. De rökte extremt mycket, men de dog när de var över 80. De kunde ändå så leva hela sitt liv. Men tobaken och rökte var fortfarande giftig. Så jag tror att växter är giftiga. Sen så kanske de inte är så giftiga så att man dör på en gång. Men jag tror man mår bättre om man inte äter. Så det är väl min
teori. Alltså det är väl, jag förstår vad du menar, men det är väl samma sak som att väldigt många växter som alltså de är ju inte, vi är ju inte gjorda för att äta dem som de är. Då kanske vi måste tillaga dem, vi kanske måste bryta ner dem, alltså koka dem.
För att annars alltså kan vi har ju förädlat liksom de flesta växterna, så om du tar någon för 20 000 år sedan, sätter du den i min matvarubutik, de skulle ju knappt känna igen en enda växt. Alla vanliga grönsaker och så som vi äter idag, som vi anser vara nyttiga, de existerade ju inte förut. Vi har ju skapat dem.
Ja, alltså nej, men det är klart att för 10 000 år sedan satt de inte hade varit sitt odlingsland med 28 grönsaker liksom.
Nej, alltså, då fanns det liksom kött och så fanns det lite typ någon prototyp av vete liksom som var extremt liten och inte hade någon utdelning alls.
Ja, men de överlevde ju ändå liksom givetvis då, uppenbarligen.
Jo.
Men jag tänker mer att vi är ju inte gjorda för, du kan ju inte äta en potatis rå liksom. Den lägger ju inte bra i din mage liksom.
Nej, men du kan äta kött rått. Men du kan inte äta.
Ja, det kan du ju absolut göra. För det är ju protein och fett liksom.
Ja, så någon gång måste man ju tänka. Och grejen är så här, du kan ju överleva utan kolhydrater. Du går ju bara in i ketos. Du dör ju inte. Du klarar dig utan problem oftast. Men går du utan fett, då dör du. Går du utan protein, så dör du till slut då.
Mm. Ja, det är ju bara de två som är alltså det är ju bara de två som är livsnödvändiga. Kolhydrater är ju helt oväsentligt egentligen. Det som du säger, du går in i ketos. Ja, fast också om du äter för lite fett då. Alltså, du kan ju kompensera bristen på kolhydrat med fett till exempel.
Mm. Och sen eller man bara, ja. Och sen om du liksom bara tittar på alla ägarstrukturer som finns nu, maktbalansen och så, alltså de som har makt nu, de förespråkar ju kolhydrater och socker på ett helt annat sätt. Det är bara att titta på de här ursprungliga studierna som sa att mättat fett var dåligt och kolesterol och så. Alltså det var ju amerikanska socker- och kolhydratsföretag så.
Ja, det är också, det där är ju väldigt intressant också, just det med kolesterol till exempel. Kolesterol är dåligt, nej. Det är ett problem om du har dåligt kolesterolvärde. Men det är ju inte, alltså du får ju inte det av att äta kolesterol.
Nej, exakt. Det fungerar inte riktigt så. Alltså du blir inte.
Nej, det funkar ju inte åt det hållet riktigt, utan det är ju så att ja, om du har dåliga kolesterolvärden kanske du ska undvika det, för att då har du ju ett problem någonstans. Du kanske har problem med njurarna eller alltså liksom så här. Men du får ju inte dåliga kolesterolvärden av att äta mycket ägg till exempel.
Ja, och sen tycker jag många som typ veganer och så, de kör ju mycket på. Det kan oftast bli när man pratar med folk liksom och debatterar det här eller diskuterar det här. Det kan oftast bli att man så här, sitter och kastar moderna studier på varandra. Ja, men den här studien sa att det här var bra. Den här studien sa att det här inte var bra. Jag tycker det lättaste är bara att säga så här. Ja, men alltså hur, alltså titta bara på historien. Alltså hur har vårt folk överlevt? Alltså i Europa före 10 000 år sedan. Det fanns knappt kolhydrater. Vilka kolhydrater finns i naturen nu? Tittar man på människans historia så har vi liksom bara ätit fett och protein så.
Jo, det har ju funkat liksom.
Det har funkat. Och sen att vi tycker om kolhydrater, att vi får en kick och så. Alltså det är ju att det är en snabb energi. Men allting som man får njutning av och tycker är gott är ju inte alltid bra. Alltså om jag drar en lina kokain nu, ja, men då tycker jag det är skönt. Liksom.
det är ju väldigt, är bra. Jag skulle säga att det är ju väldigt sällan det du får en snabb kick av är någonting nyttigt.
Nej, men exakt. Säga, kanske. Exakt.
Det är ju nästan tvärtom faktiskt.
Jo, det var så hjärnan är byggd. Dåligt.
Ja, men det är ju
belöningssystem och så.
Det är ju hjärnans belöningssystem, alltså kroppens belöningssystem och sådär som reagerar på vissa saker. Men nej. Och så kolhydrater behövs ju inte egentligen, men som sagt att
det är bättre att äta kolhydrater än att svälta. För
ja,
så, jo, men så, vi tog är, ju hit, så är det
ju. Som alternativet är att dö. Liksom på 1600-talet.
Ja, för och att det gjorde ändå så att befolkningen ökade. Och så.
Det har ont om mat liksom, så att, men det här är ju skitenkelt att odla och det ger jättemycket, alltså folk överlever ju på det. Ja, vad bra. Men det är ju inte, det har ju egentligen ingen funktion.
Nej, för det var en annan tid, och då får man tänka sig, nu är det en annan tid, vi har mer pengar, du har möjligheter att äta mer djurprodukter jämfört med växter som våra förfäder inte hade, i alla fall alltså de som var jordbrukare då. Och då får man tänka så här, vad behövs egentligen?
Ja, nej, precis. Och kolhydrater behövs ju inte, utan det är ju en källa till energi. Men där kan man ju även använda fett och protein då.
Ja, men exakt. Det är en källa till energi, men den har ju liksom inget syfte utöver det. Den har ju ingen mer kroppslig funktion. Och energin kan du få från fett.
Nej, nej.
Så om du byter ut på kolhydrater mot fett så har du allting liksom.
Ja, nej, den är oväsentlig för kroppen, för att det är inget vi behöver, utan vi behöver ju protein och fett, vissa saker inom fett då, alltså, som finns i fett behöver vi. Men kolhydrater behövs ju inte egentligen, utan det är ju en utfyllnad man använder för att det är enkelt och det är billigt.
Mm.
Det är klart att det är skitjobbigt om man ska gå runt och, så jag vet en amerikansk strongman som åt 7,5 kilo Angus-kött om dagen liksom. Det är ju dyrt kan man ju säga då, men det funkar ju för han då liksom, för att han fick ju det han behövde.
Men
han fick
ja, men alltså, det är väl bara liksom titta på historien, alltså hur våra hjärnor växte och så. De växte ju alltså så här, det var ju när vi började äta mer kött som
kreatin,
vi fick större hjärnor.
Ja, det är ju kreatin tillskott.
Ja, nej, men alltså när vi till
finns exempel då, finns ju inga någonstans.
Ja, när vi kunde typ kunna krossa skallar och så på döda djur, kom åt hjärnan, krossa ben, kom åt märgen, och vi kunde jaga större djur. Man ser det att när vi började, alltså gå bara tillbaka till istiden. Alltså våra förfäder levde på istiden. Vad fanns det för mat då? Istiden var det ju extremt länge. Så då får man tänka sig, vad är evolutionärt anpassade till?
Det fanns typ mammut.
Ja, det fanns typ mammut och
det,
kanske
något. Det är det här du får. Varsågod.
Ja.
Du får brottas med den först, men det kommer lösa sig. Ja, nej, men så är det ju. Så att,
sen är det bara titta på kolhydratsindustrin nu. Får man ju se över om den är bättre eller inte. Och varför vill de att vi ska äta det här? Så man kan ju tänka de banorna också. Men annars är det bara att tänka så här, vad har vi ätit?
Ja, jo, så är det. Och sen kan man ju också dra det till, man kan ju faktiskt dra det till, om man kollar på vad människors vikt i snitt har ökat de sista 100 åren.
Ja, och vissa vilka sjukdomar som har uppkommit, alltså hjärt-kärlsjukdomar, ja, övervikt, diabetes, ja, allt sånt där. Före 1900-1800-talet, det fanns knappt.
Nej, och det beror ju bara på kolhydrater. Det är ju för att det är så lättillgängligt att äta och det är väldigt högt på energi, vilket gör att man går upp i vikt.
Liksom. Du kan ju se på eskimoerna, liksom, om man jämför dem när de åt sin naturliga diet, alltså typ fett och kött. Det fanns typ alltså val och späckhuggare och säl och sånt där skit, till att de började äta en modern diet, alltså deras hälsa har ju förstörts extremt. Vi har ju vant oss med den diet vi har nu, men de klarar inte det riktigt av det, så det kan man ju se på så sätt också.
Det fanns ju faktiskt när de började, alltså jag höll på sagt civilisera, ja då, men ja, det kom ju västmänniskor dit i alla fall, också fanns det indianer där, och de åt ju bara kanin, för det fanns ju vildkanin då i horder och mängder, så de här nybyggarna som kom, de åt ju bara kanin.
Kaninsvält, eller?
Ja, precis, de fick ju, alltså, så här,
ja, det är sjukt, sjukdomar
av att, för att det innehåller så lite fett, det är så ofett, så att man måste få i sig fett hela tiden. Ja. Och det finns inte i kanin, för den har typ inte alls det. Och då de blir ju sjuka alltså på riktigt.
Ja, de dog av att käka bara kanin. Det var för lite fett liksom. Fick ingenting
mer. Ja. För det är ju någonting vi måste ha. Och som vi behöver då som människor.
Och det här ser man också, en snabb grej med innan vi ska avsluta här också. Det är att vi utvecklade det som i stor del med megafaunan. Alltså de stora djuren, liksom mammut och sånt där. Det var ju väldigt stora, feta djur. Som vi jagade förut då. Men när megafaunan började dö ut, det var ungefär när den började dö ut, lite efter det, det var där som jordbruksrevolutionen nästan började. För när jordbruksrevolutionen startade där, det fanns knappt någon mammut kvar, fanns inga stora djur på det sättet, i alla fall inte i Europa. Så det kan ju vara en anpassning vi har gjort där. Det fanns inte de här stora feta djuren. Då kanske man tog sig mer till växter så. Men då var det en sentida uppfinning. Vi utvecklades för att äta stora djur. Stora djur försvann. Då kanske vi började äta med växter. Och sen är det suttit kvar kulturellt. Nu när vi ändå inte behöver äta det. Vem vet?
Nej, men så är det nog, tror jag också. Och sen så finns det också lite grann en mytindustri runt omkring det här, att hur bra och nyttigt det skulle vara och så vidare. Men det finns ju egentligen inget bevis för att det är det, utan det är ju mer så här, alltså antaganden om att det är nog bra att äta lite grönsaker liksom. Ja, det kanske det är, men behöver du det? Alltså du kan gå hela livet, om du äter kött innehåller ju ändå, alltså rött kött innehåller ju typ allt som du behöver.
Jo, exakt. För det är så sjukt. Folk säger så här, men ät dina grönsaker. Grönsaker är nyttigt. Men det är så här, är det verkligen det? Vad finns det grönsaker som jag måste ha som jag inte kan få någon annanstans? Grönsaker som vi har förädlat och skapat som inte existerade liksom, för några tusentals år sedan. De fanns inte alls. Vi aldrig äter dem.
Hur mycket skiljer de sig då när de har vuxit upp i en jord som är ju helt utarmad där du har... Alltså... Mm. Finns det verkligen det i som du skulle behöva då? Men däremot så vet man ju att i kött, för att mekanismen, alltså ett djur ska fungera, så måste de ju ha alla de här sakerna. Annars fungerar inte djuret.
Jo, du kan ju få allting från kött, även C-vitamin och så.
Ja, och då vet du ju att i det här djuret finns ju de här sakerna.
Ja. Men du vet även, ju inte om det finns. Alltså, om du bara äter kött, du kommer inte få skörbjugg, du kommer inte få något sånt.
Liksom. Nej. Det har ju inte hänt liksom. Nej. Och bristsjukdomar överhuvudtaget överlag, ska man säga, i ett västland idag, det är ju så sällsynt att man har bristsjukdomar. Oftast beror det ju på andra, alltså fysiska faktorer som gör att du får en bristsjukdom. Det finns nästan ingen som lider av mineralbrist eller vitaminbrist, eller alltså i princip inte alls.
Och det är alltså, det är bara att titta på skörbjugg, alltså det är liksom uppkom på vissa skepp över Atlanten under vissa förhållanden. De åt några stela kakor och typ ingen kött alls. De fick inte i sig något C-vitamin. Ja, men exakt. Alltså det är så här, det var ett visst förhållande. Inga av våra förfäder har någonsin fått det innan. Så.
Nej, man ska inte vara så orolig för det där. Jag tror inte det. Ät ditt kött och så kommer det lösa sig, tänker jag. Jo. Det blir bra. Ska vi avsluta där?
Kan vi göra.
Tack. Klockan är 18.57. Max ska dra vidare och så kommer det radio. Det stod någonting om analer och grejer. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. Men...
Ja, den här gången var det inte anal. Analextas.
Analfri sändning.
Ja, exakt.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är ju bra.
Förtydligande.
Ja, jo, men jag har varit lite vilsen här. Jag läste bara snabbt och undrar vad analer har med saker att göra. Men... Ja, men då kommer det ju, ja, Radio Nordfront. Garanterat analfri sändning.
Hansson ska snacka där också, så han fortsätter.
Ja, då tackar vi ju för allas insats här och även för Hansson. Så får vi lyssna vidare på han i Radio Nordfront då.
Det får vi göra.
Tack för idag. Trevlig söndag.
Tack själv. Hej då.
Hej. Another